Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av författaren Erik Hörstadius för ett samtal om en svensk tiger. Nej, inte boken som alltså heter Det här är en svensk tiger. Inte heller Värnamo punkbandet En svensk tiger eller för den delen Bertil Almqvists En svensk tiger. Det ska handla om filmen En svensk tiger. En dokumentär som, hör och häpna, återfinns på SVT Play. Det är en film om Eriks mamma och morfar. Men först vill jag tacka dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stödjer Dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på patreon.com/aronflam i ett ord, patreon.com/aronflam i ett ord, PayPal, Bitcoin eller Swish 0768-943737. Swish 0768-943737. Om du har svårt att bestämma dig för vilket av sätten som passar dig bäst rekommenderar jag att du prövar alla sätt att donera på och sedan bestämmer dig för det som passar dig bäst. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du under fliken merchandise finner de numera ikoniska t-shirtarna med texten Krossa socialismen och Your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto. På hemsidan hittar du också 2020s mest omtalade bok, Det här är en svensk tiger. Fjärde upplagan är nu slutsåld, finito, det är slut. Därför kommer det också att släppas en femte upplaga med censurerat omslag. Denna upplaga trycks i endast 1500 exemplar, så vill du vara en av dem som äger ett exemplar av Det här är en svensk censur, som fjärde och femte upplagan heter på grund av den svenska rättvisan, är det bara att gå in på aronflam.com och beställa. Där hittar du också ljudboken som är inläst ur andra upplagan och e-boken som är den osensurerade tredje upplagan vars pappersexemplar nu innehas av polisen, de läsglada rackarna. Vad som händer med den återstår att se. Angående rättsfallet mot mig och mitt förlag har jag och min advokat nu skickat in erinran till åklagaren. Nu återstår att vänta och se. Spännande, inte sant? En svensk tiger, alltså filmen vi nu ska diskutera, är ett litet mästerverk i sin genre, men framförallt är det ett stort steg framåt för den delen av svensk historia det tigs som allra mest om. Jag blev uppriktigt sagt förvånad när jag såg En svensk tiger på SVT. Så pass att jag blev tvungen att se om den. Inte för att berättelsen i sig visas, utan för att dokumentären innehåller en del mot slutet som faktiskt går längre i erkännande av Sveriges och Socialdemokraternas krigsbrott än SVT någonsin gjort förut. Det enda som är undligt är just att de visar den personliga uppgörelsen före att de faktiskt har visat, eller för den delen producerat, en dokumentär som ärligt försöker förklara vad som faktiskt pågick. Det är dock inget en svensk tiger ska lastas för. Dokumentären är en stapplande uppgörelse med det trauma kriget lämnade efter sig även i Sverige. Det är inte en film om hela Sveriges historia, under kriget och efter, utan rör bara en familj, Erik Hörstadius egen. Som sådan är den en viktig och finstämd film som försöker de historiska luckorna till trots att förstå vad som faktiskt hände och varför. Jag ska dock inte säga för mycket om den utan rekommenderar dig istället att se filmen. Dessutom är Erik bättre på att förklara den än vad jag är. Så utan vidare dröjsmål presenterar jag Erik Hörstadius. Njut! Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Erik Hörstadius.
Tackar!
Det har dröjt länge innan jag fick hit dig. I mitt huvud så brukar jag ju tänka lite på dig som killen som blev utkörd ur media på 90-talet för att han tyckte att tjejer och killar skulle ha samma rättigheter i samhället. Men om vi struntar i mina fördomar, vem är du med dina egna ord?
Först vill jag säga att jag var ju smickrad och plockade upp mina 90-talsgrejer där jag ju istället för att gå på någon sån här konstidé om att så fort killar och tjejer gjorde olika val så berodde det på någon slags patriarkal diskriminering av kvinnor. Jag försökte bara påtala att könen kan göra olika val utan att det handlar om diskriminering. Men jag är då för min mamma, tror jag, en snäll och glad son. Och för publiken som jag haft från då att jag blev lite medial i början av 90-talet, en åsiktsmaskin.
Välkommen till Dekonstruktiv kritik, Erik Hörstadius.
Tackar.
Så jag brukar ju tänka på dig som killen som blev utkörd ur svensk medieelit på 90-talet eftersom han tyckte att det var en bra idé med jämställdhet mellan män och kvinnor. Men om vi struntar i mina fördomar och du får med dina egna ord beskriva, vem är du?
Jag ville bara plocka upp det här fina du sa, för att jag blev till och med utsatt till årets manskris och sådana grejer på 90-talet. Och folk ansåg att jag var helt dum i huvudet som påtalade att det finns nog vissa medfödda skillnader mellan kvinnor och män och dessutom traditionella könsroller som gör att det kan vara så att kvinnor och män väljer lite olika livet utan att det behöver bero på någon slags diskriminering som patriarkatet organiserar för att hålla kvinnorna kort. Så jag var en jämställdist redan då, men uppfattade så många liksom korkade människor som manskris. Jag är i mammas ögon, tror jag, en snäll och glad pojke. Jag tror att jag är mest känd utifrån då mina många år i media med, ibland syns inte så mycket, ibland syns mer, som något man kallar för åsiktsmaskin. Väldigt redo att producera åsikter väldigt mycket. Vilket är mycket svårare i dessa tider, för så fort man tycker någonting så riskerar man att bli utslängd igen. Jag har som sagt utslängningshistorier. Så jag i viss motstånd kallar mig författare. För jag skrev två böcker på 90-talet och sen skrev jag två böcker här om året, en om tjockishet och bantning och en om Sveriges invandring och integration.
Men mellan de här två alla, väldigt olika böcker.
Ja, utom på ett plan. Det finns väldigt väldigt många idiotiska föreställningar och samhällslögner både om hur man går ner i vikt och vad som är en realistisk invandrings- och integrationspolitik. Och där har väl varit min grej kanske att jag har sökt mig till frågor där det finns tendenser till, eller tankeförbud, samtalstabun, lögner. Man kan ha som individ livslögner. Och vi älskar ju författare som tar upp individers livslögner, som Ibsen och Strindberg och Knausgård och sådär. Samhällen håller sig också med livslögner, som USA till exempel, som den här idén om att här kan alla lyckas och det är bara att ta tag i steget öde. Och vi har en massa livslögner i Sverige förstås också. Och
som till exempel?
Ja, den här
jag
idén
har inte
då,
hört talas om några.
Den här idén om att kvinnor och män skulle vara lika varandra biologiskt och därför så är alla skillnader beroende på att man har uppfostrat kvinnor och män olika. Lögn naturligtvis. Otroliga lögner som omgärdade invandringspolitiken. Man talar om kompetensregn med de här flyktingarna från länder med låg utbildningsnivå, så skulle det vara någon slags kompetensregn in över Sverige och vi tjänar på invandring, så Stefan Löfven, och mitt Europa bygger inga murar och sådana saker. Lögner om folkhälsopolitiken, att nu när det är corona, att det är att vi har misslyckats med äldreomsorgen. Därför har corona kommit in där. Vilket är superfake news, eftersom länder som har mycket lägre smitta än vi, de har också fått in det på äldrevården. Procentmässigt lika mycket som vi. Neutralitetspolitiken, vi låtsades att vi stod neutrala mellan blocken fast samarbetade en massa med USA, vilket jag i och för sig gillar att vi gjorde, men Men man fick ju inte ifrågasätta den här idén om den svenska heliga neutraliteten. Vi ser det i fråga efter fråga att det svenska samhället är väldigt snabbt på att enas om en åsikt. Det här gäller, om det är då folkhälsopolitik eller invandringspolitik. Eller om det är synen på kvinnor och män och varför vissa skillnader uppstår. Och den som står bredvid och knackar på och säger, vänta nu, titta åt det hållet. Eller det kanske är på det här sättet. Har ni prövat den här tanken? Han eller hon ska bankas ner. Och de tendenserna är mycket, mycket starkare idag, vill jag säga. Och hur som helst har jag då under mitt frilansjournalistliv och sporadiska författarliv sökt mig till de här samhällslögnerna och tabuna. Typ, om det då handlar om vantning, om det handlar om invandring, om det handlar om relationer mellan könen och sådana saker.
För det senaste du blev utkörd var MeToo, eller hur?
Ja, det här är smärtsamt att prata om.
Varför det?
Dels för att att rädd att säga något så att bli utslängd igen.
Mm.
Jag försörjer mig på att producera liksom, åsikter och reportage och intervjuer och sådana saker. Och om man blir då, som det heter nu för tiden, deplattformerad, så man får ingen plattform på vilken man kan komma ut med sina grejer. Då tappar man ju sin inkomst och det vill man inte. Men det som hände i TV4, precis när MeToo hade kommit så att säga som en kraft i världen, vilket var mitten av oktober 2017, då var jag i en nyhetspanel diskuterade MeToo några minuter och sa då med
Denise Rydberg, va?
Nej, det var Veronica Palm och Hanne Kjöller, om jag minns rätt.
Okay.
Ja, Denise Rydberg träffade jag något år senare i ett annat tv-sammanhang.
Ja, då fick du vara med igen. Okej, men vi kommer till det.
TV4-grejen var i alla fall så här då.
Ja.
Och det har faktiskt uppmärksammats av tidningen Access, bland annat, har gjort reportagen där och så. Det som hände var att jag med en något slafsig formulering sa att allt tafs kan ju inte rimligtvis bedömas likadant. Det finns systematiska maktövergrepp där män förnedrar och utnyttjar kvinnor på arbetsplatser och så vidare. Och det finns också klantskallar som beter sig illa på en fest och inte menar någonting illa. Det vill säga, det finns vidriga tafskulturer och liksom patriarkala slafs och inte minst på stora nationalscener kan det ju finnas. Och så fick vi veta genom MeToo. Men ibland gör folk bara bort sig på fylla. Mm. Och det behöver vi inte bedöma lika strängt. Några timmar efter att jag hade sagt detta i TV4, i direktsändning i nyhetspanelen, så ringde en nära anhörig till mig och sa, du bör kolla vad som händer på nätet nu. Och så slog jag på datorn och utvällde liksom ett giftmål av hat mot mig. För då hade några feministiska sociala mediekonton plockat upp det här jag sa och påstod då att det här visar att jag är för våldtäkt och övergrepp. Och då fångade folk upp det där i sina Facebookflöden och så vidare och retweetade och grejade. Och jag trendade mest i hela Sverige.
Grattis.
Och jag var uppenbarligen Sveriges mest hatade person då. Och det var rena mordhot och det stod incest, våldtäktsfest. Och mina barn låg på golvet och grät och pratade om att byta efternamn. Och samma kväll som liksom det här hände på morgonen och sen på kvällen, då visste jag att människor kunde bli av med jobbet i Sverige för att liksom bli av med uppdrag för att säga saker som inte stämmer med rådande agenda. Och när man dessutom känner hur mobben går mot den med tusentals inlägg om hur vidriga jag är och olika sätt jag skulle dödas på. Det är inte kul, ska du veta. Och det som dessutom hände var att jag blev av med en del uppdrag efteråt. Så dels fick jag känna på ett minidrev i sociala medier, vilket var vidrigt. Det är att man står ensam på skolgården och alla kastar sten på en. Men dessutom blev jag av med försörjning. Inte all min försörjning, men en del försörjning. Och då vet man inte vad nästa steg är. Om några arbetsgivare säger att han får inte uppdrag längre där, då kanske vi inte ska ta igenom längre. Jag fick stopp på det här efter någon vecka. Och har faktiskt kommit tillbaka senare till TV4 och är med ibland och så. Men efter det här var så oktober 2017, så har jag blivit mer rädd för att säga vad jag tycker i känsliga samhällsfrågor. Och om jag, som många i alla fall uppfattar som, och jag, det är kanske självvillig också, jag är ganska åsiktsmodig. Men om sån som jag ibland inte vågar formulera vad jag tycker i vissa samhällsfrågor, det är ju en skada för demokratin. För om jag är skraj, då vet jag att andra är skraja. Om den här deplattformeringsmakten kan drabba mig, vi vet att den drabbar andra, så tippar man ju hela tiden den här gungbrädan till att fler och fler hamnar i fega lägret eller i det läget där man vet att här finns inkomsten och bekräftelsen. Och färre hamnar i det här läget där man är kanske då barnet som säger att kejsaren har inga kläder, eller kommer med en annan kritik mot gällande politik och sådär. Sen så finns det ju då, i det här långa svaret så måste jag lägga fram den otroliga tragiken som drabbade min släkt. För att det här hände då oktober 2017 och december 2017 så gav sig Aftonbladet på min ingifte morbror Benny Fredriksson som var mycket uppburen då chef för hela Kulturhuset, men han har varit otroligt framgångsrik chef för Stadsteatern Stockholm sedan tidigt 00-talet. Mycket framgångsrik, väldigt fantastisk teaterchef och liksom, som sagt nära anhörig till mig. Och han råkade ut för ett mitodrev i Aftonbladet med löpsedlar och sådana saker där han inte ens, det fanns liksom ingen substans alls i anklagelsen. Det var hans fanns att han var en hård chef, men MeToo-aspekten fanns inte. Ändå kallades det för en MeToo. Alltså, de hade till och med vignetten MeToo i tidningen. Och många av oss som lyssnar vet ju vad som hände med Benny då. Han knäcktes av det här drevet och några månader senare tog han livet av sig. Så att jag fick känna på ett litet minidrev hur fruktansvärt det är. Man tappar lite orienteringen i verkligheten. Man vet inte, han eller hon som hälsar så trevligt för mig för en vecka sedan, skulle han göra det nu och sådana saker. Och sen så kan det ju faktiskt förstöra människors liv. Och inklusive då min ingifte morbror Benny. Och det som fick mig att ge mig in i samhällsdiskussionen som ung person, att ta upp känsliga ämnen och gärna komma med en udda infallsvinkel, jag har nu fått lära mig att det är så pass farligt. Så att jag vaktar min tunga lite grann ibland.
Det är väldigt tråkigt att höra.
Det är otroligt deppigt. Jag tror att det talas för lite om det här. Hur jag vet att man snackar nu för 10-20 år sedan att vissa män inte vågar ge sig in i vissa könsdebatter. För att de var rädda för kallad manskris och sådana saker. Men insatsen har ju höjts. Nu är det lätt hänt att bli kallad för rasist till exempel.
Våldtäktsman.
Ja, våldtäktsman. Och man gör ju om språket liksom. Nu heter det ju att ett sexköp som Paolo Roberto, han har erkänt brottet och ska liksom ta sitt straff och så vidare. Det kallas nu för våldtäkt av väldigt många. Vilket är ju också ett sätt att kontrollera medborgarna. Att man så att säga tar kommandot över språket. Det var rasistiskt att tala om volymen i invandringen. Alltså hur mycket invandring är rimligt att ha i en välfärdsstat och så vidare. Ja, ta upp den frågan fram till 2015 så var man rasist. Och så
men det står ju i Bibeln exakt alltså hur många invandrare.
Du ska vara
gästfri mot främlingen.
Ja.
Främlingen är ju singularis.
Ja.
Det är ju en väldigt begränsad volym.
Och man kan ju säga så här. Singular, om du ska ta emot en eller 163 000 eller vad det nu är. Det borde vara rimligt att föra ett rationellt samtal om det utan de här övertonerna. Men det har gått så pass långt med förslumningen av det offentliga samtalet. Så att man så att säga uppfinner nya ord. Betald våldtäkt eller cisperson eller det som tidigare var något normalt kallas nu rasism och sådana saker. För att kan vi inte ens, om vårt språk är smutsigt, hur ska vi då kunna formulera vad vi tänker?
Ja, när det gäller just invandringen kontra då det så kallade asylinvandringen eller flyktingmottagande, och ingen av de här sakerna är ju egentligen samma sak, så är det ju så att det går inte att ha den där rationella diskussionen om man inte har erkänt vilket system man har. Och jag tror att eftersom sossarna har tvingat alla i det här landet i mer än ett halvsekel att gå runt och skrika om hur solidariskt systemet är, så skulle det göra lite för ont att erkänna att ja, men det här försäkringssystemet är ju egentligen bara för folk som är födda i Sverige och betalat skatt här. Och så får man inte ihop de två världsbilderna då med å ena sidan sin solidaritet och å andra sidan den här enorma egoismen som systemet faktiskt bygger på.
Ja, ja. Men systemet är ju intressant på det sättet att det bygger både på en egoism men också, det bygger också på en känsla att man vill vara god. Jag tror att utanför före för långt så de flesta människor vill känna sig goda på något sätt. Och om man då lever i ett land som har historiskt varit privilegierat och det är alltså jävligt bra, du och jag har fått liksom växa upp i det här landet. Det är fantastiskt, liksom, bästa i historien i stort sett. Geografiskt och historiskt. Och då, det skapar ju en känsla av att man vill bjuda tillbaka till världen. Så jag tror att man kan peka på liksom snäva intressen som driver de här liksom, så att säga, hegemonierna, hur man ska tänka och tycka. Men det är också drivet, vill jag säga, av en massa godhet och ibland då väldigt missriktad godhet. Det var intressant att höra nu när sossarna ska lägga om sin invandringspolitik för, ja, typ, det gör de ju retoriskt ibland i alla fall, inte de facto, för vi har fortfarande enormt hög invandring från lågutbildade länder. Så de facto har vi inte lagt om invandringen, men retoriskt har man lagt. Så det är rätt parodiskt att höra liksom höga socialdemokratiska företrädare om att vi kan inte ha hur mycket asylinvandring som helst. Vi ska diskutera ett volymmål till och med när det gäller flyktinginvandringen, den så kallade flyktinginvandringen. Att det är bättre att folk får bo i läger i närområdena och att de lägerna är underfinansierade. Vi ska hjälpa till med det här, UNHCR. Det
låter som SD för några år sedan.
Exakt. Mm. Och det vidriga med att man ändrar sig, okej. Okay. Men att journalisterna då inte ordentligt säger att exakt samma sak sa ni var rasism när SD sa det.
Utan det att sa man, media också.
Ja. Ja, just det. Så liksom de stora medierna och politikerna gick armkrok i den här frågan och tryckte undan andra åsikter. Och sen när man ändrar sig, de som faktiskt hade rätt, om det är sådana som du och jag, eller om det är SD eller vad som helst, alltså hade rätt utifrån att uppenbarligen var det ju, fanns det ju någonting i den här kritiken. Det tar man inte ens upp. Ni hade fel, de hade rätt, ger dem ett erkännande. Nej, så funkar det inte. Men i alla fall, nu har man fått, om man har lyssnat på det här, en viss aning om att jag... Ja, jag kallar mig åsiktsmaskin och det har jag väl visat för dig att jag fortfarande kan vara.
Ja, det har du. Även om du påstår att du lägger band på dig själv.
Ja.
Så, och det är därför jag har bjudit in dig. Därför att speciellt det här du säger med tystnadskultur. Därför att du har just, eller för några år sedan nu, kommit ut med en film som heter En svensk tiger.
Ja, du får inte säga att jag har kommit ut med den filmen. Men En svensk tiger, vilket är ju väldigt roligt, Aron, att din podd, det exakta namnet är En svensk tigerpodd. Alltså din bok heter Det här är en svensk tiger. Får jag ens säga den titeln?
Jag vet inte.
Ja, för det är du får dra det här, det då som följer, det vet jag. Men du har en podd som heter, den heter inte Konstruktiv kritik förstås. Men
min podd heter Det konstruktiv kritik. Följetongen hette från början, alltså det som skulle bli boken, hette från början Det konstruktiv kritiks följetongen svensk tiger. Ja. Efter tredje avsnittet så bytte du namn till Dekonstruktiv kritiks följetong. Det här är en svensk tiger.
Ja.
Och boken heter Det här är en svensk tiger. Ja. Men din film heter En svensk tiger.
Ja, och först då korrigering att min film är det ju inte. Utan det är så att filmare som heter Carl Svensson. Han är tv-arbetare men också dokumentärfilmare. Har gjort flera fina filmer tidigare. Han kontaktade min mamma för ett antal år sedan. För att han vill göra en dokumentärfilm utifrån ett otroligt spännande möte som är belagt så att säga i forskningen och så vidare och som finns som en fotnot i hela historien om förintelsen. Ett möte mellan en SS-officer, Kurt Gerstein, och min morfar, Göran von Otter, som de träffades på tåget mellan Warszawa och Berlin en natt, augusti tror jag det var, 1942. Det är så att jag ska försöka beskriva väldigt, väldigt enkelt. Kurt Gerstein har gått in i SS, troligen, vad man tror, med starka belägg också, för att avslöja förintelsen inifrån. Bland annat utifrån att han hade en nära anhörig som blev dödad i eutanasiprogrammet när man skulle döda funktionshindrade människor. Så han fick misstankar om att det pågick fruktansvärda saker. Och han lät sig enrolleras i SS för att han hade goda kemikunskaper. För att så att säga kunna vittna inifrån. Jag har skrivit en bok om honom som heter Guds spion. Vilket ju fångar upp.
Han var oerhört kristen.
Ja, det var en mycket bildad man. Han var kristen, han var psykiskt bräcklig. Han hade familj. Och han approcherade min morfar på en tågstation. Det var väl Warszawa eller... på väg nattåget mot Berlin. För att han kunde se, tror jag, att det var på morfars tändsticksask, vilken morfar använde när han skulle tända cigaretter. Det här är en svensk person. Och han ville, Kurt Gerstein, slå larm till omvärlden om vad som faktiskt pågick i tyska förintelseläger.
Vad gjorde din morfar?
Han hade varit i Warszawa. Han var stationerad på svenska ambassaden i Berlin. Han hade varit i Warszawa för att träffa de så kallade Warszawa-svenskarna som var en story som jag inte kan så mycket om, men det var några svenskar som var dödsdömda för att ha varit inblandade i motståndet mot ockupationsmakten. Så han var där för att förhandla om att de inte skulle bli dödade. Och sen ska han åka tillbaka till Berlin. Kurt Gerstein kontaktar honom då och så vill prata med honom. Då sitter de på golvet i en tågvagn mellan Warszawa och Berlin. Och Kurt Gerstein berättar för min morfar Göran von Otter detaljerat om saker han har sett. Och han har dessutom, Gerstein själv då, blivit anmodad att ta fram bra giftgaser. alltså cyklon B och grejer för att liksom döda judarna så bra som möjligt, va? Så liksom effektivt som möjligt. Då hade han obstruerat, gjort felbeställningar och sådana saker troligen för att liksom åtminstone försinka dödandet av vissa personer i just det läget. Så han ger en detaljerad rapport till morfar som naturligtvis lyssnar med liksom fascinerad och förskräckt och sådär. Och när tågresan är slut, det är morgon, så rapporterar då morfar till, inte till ambassadören tror jag, för att ambassadör Rickert var inte på plats då, han var på resa till, men till sin då högste chef på ambassaden. Här har vi alltså ett detaljerat vittnesmål mitt under brinnande världskrig från, alltså om förintelsen, som då går via morfar till svenska regeringen, men han får inte skriva brev om det. Det är normalt att man skriver en rapport och skickar hem. Det här ansågs troligen för känsligt, så att han skulle rapportera om det muntligen, vilket han gjorde ett antal månader senare, för att nästa gång han var i Sverige, och det var flera månader efteråt.
Och det var ingen säker resa att företa sig.
Nej. Så att vi har då ett mycket tidigt vittnesmål. Det kommer till svenska UD och begravs där. Det är så att, och sen vet ju inte jag när den han rapporterar till på svenska UD, vad som sen kom från det till svenska regeringen, så det vet ju ingen sådär. Men, och den här Kurt Gernstein, han försökte slå larm via påvens sändebud i Berlin och sådana saker. Han försökte så att säga slå larm om förintelsen, och han hade en idé om att om den här nyheten, liksom, om det här fruktansvärda som hände skulle bli känt för världen, så skulle det vara lättare att besegra nazismen, för då skulle man mobilisera mer.
Alltså det är ju väldigt lustigt, för han försökte ju kontakta katolska kyrkan och kontaktade schweiziska ambassadören, eller åtminstone diplomatisk personal från Schweiz. Men han visste ju liksom inte att Sverige och Schweiz var ju in on the game, så att säga. Alltså det handlade ju på något sätt om guldaffärer.
Ja, alltså du...
Och det var ju Tyskland, Sverige och Schweiz som...
I den här fantastiska boken du har skrivit, Det här är en svensk tiger, vars titel jag som sagt inte vet, för att det är ju en process som pågår. Dina böcker liksom blir beslagtagna och du vet knappt själv vad som händer nu. Men i alla fall, där reder du ut en massa saker om vad Sverige tjänade ekonomiskt på att sälja kullager och järnmalm och till andra transaktioner med Tyskland. Men det är så att säga, det är ett sätt att se på varför Sverige inte gör mer av sin eventuella kunskap då om förintelsen. En annan tanke kan ju vara att man kan inte ens tro på något så knasigt och fruktansvärt. Alltså det är detta civilisationsfolk med filosofer och stora konstnärer och liksom symfoniker.
Kulturlandet Tyskland.
Ja, dessutom, det fanns lite skakigheter på detaljnivå i Kurt Gerstens vittnesmål och så. Men
den här filmen, den handlar ju inte bara om mötet mellan Göran...
Nej, och det filmaren Carl Svensson gör då, det är att han följer min mamma, för morfar dog i slutet av 80-talet, med en känsla av stark skuld som han inte ville prata om. Jag minns ju mycket väl med morfar, jag var ju 25 typ, 24-25 när han dog. Kände honom liksom halvväl i alla fall. Han bar med sig en personlig skuld i hela, för att Kurt Gernsteins öde blev att han togs som krigsfånge av segrarmakterna. Han var ju en SS-officer. Mm. Så det var inte så konstigt att den här personen hamnade i krigsfångenskap i egenskap att vara SS-officer. Men morfar visste ju att den här snubben är troligen en god kraft. Alltså han ville så att säga avslöja SS inifrån. Så han skrev ett författat brev i juli 1945, så när kriget har slutat, och han vill att det ska vidarebefordras till krigsmyndigheten som är väl i Frankrike där just Gerstein sitter. Att den här snubben ska få specialbehandling åt det bra hållet. Det brevet författas för sent, för att när det kommer fram då har Gerstein precis dött, antingen genom självmord eller blivit mördad av andra liksom SS-typer som satt i samma finka. Och så att morfar kände ju att hela sitt liv, att om han hade skrivit det brevet tidigare, då hade Gerstein kanske sluppit bli mördad eller sluppit så här hamna i det läge där han tog livet av sig. Gerstein, han...
Och då hade hans vittnesmål antagligen kommit ut tidigare.
Ja, och då hade han ju kunnat vittna, då hade Gerstein kunnat vittna, alltså i Nürnbergrättegångarna, så ställa sig upp och ge oss mer kunskap om vad som faktiskt hände. Så det var ju liksom en förlust för liksom världens kunskap och så att Gerstein dog. Och det fantastiska då som filmaren Carl Svensson ser och som får dem göra filmen En svensk tiger, det är ju att han följer då min mamma som så att säga gräver i arkiv och tar reda på mer om sin sin pappa, alltså min morfar. Så historien berättas via min mamma, men också via dottern till Kurt Gerstein. Så att vi har då den svenska diplomaten och den så att säga, gode SS-officeren som sitter på detta tåg, nattåg under brinnande krig, augusti 1942. Och Carl berättar, filmaren Carl, den här historien via deras döttrar. Som då är, när, ja, filmen gjordes för några år sedan, men typ 80-årsåldern, så 75-80-årsåldern. Och medan deras fäder är ju döda då, Gerstein redan 1945 dödad eller tog livet av sig. Och morfar som dog som liksom, skuldriden pensionär. Och filmen är alltså, den heter då En svensk tiger, en berättelse via personliga öden om den svenska så kallade neutraliteten. Och den svenska tystnaden. För att filmaren Carl Svenssons tes är ju att vi har varit jävligt dåliga på att diskutera våra drivkrafterna till liksom våra, alltså våra politiska val och hur vi betedde oss under andra världskriget och inte minst efter andra världskriget. Det vill säga, har vi tvättat vår smutsiga byk tillräckligt? Ja, och så möts vi, du och jag nu, Aron, i detta. Du har ju grävt den här frågan i flera år, va?
Ja, absolut. Men sen är det ju också, eftersom jag har vuxit upp i en familj där mor och farföräldrar alla var med i förintelsen och förintelsen var ständigt närvarande och om det fanns någon skuld så var det ju kanske survivor's guilt, men inte riktigt den skuld som en eventuell bödel eller en tyst åskådare upplever, kanske, vem vet. Men det var i alla fall inte någonting som det inte talades om alls, utan det dök ju upp. Alltså du vet det här med att Astrid Lindgren brukade ringa sina systrar och de inledde alltid med döden, döden, döden. I min familj hade vi lika gärna kunnat säga förintelsen, 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 ja. Och sen bara, och det gör vi ibland också.
Och vi måste bara, för lyssnarna här, klargöra min roll. Jag är då alltså med i filmen som bollplank till mamma. När mamma berättat så att säga, för publiken sin relation till sin pappa.
Mm.
Och hur hon så att säga, tittar på arkivfilm, gräver i arkiv. Hur
för hon... det här har ju påverkat din mors liv väldigt mycket och hennes relation till din morfar.
Ja, det vi ska inte bli för freudianska här kanske och så vidare. Varför vi människor blir som vi blir, det går ju hur mycket är vad föräldrarna har gett oss och vad är sociala miljöer och vad är gener och så vidare och så vidare. Men
det här morfars... handlar ju om hur din mamma förhåller sig, ja, till det, jo, din pappa och gjorde eller inte gjorde.
Ja, men morfar hade ju en...
Hennes pappa, förlåt.
Ja, just det. Min morfar, min mammas far så att säga, han var en uppenbart inte särskilt lycklig människa och vi vet ju att han bar på den här skulden. Jag har minne av att ha pratat med honom om det. Han ville inte prata om det. Han tyckte det var jobbigt, men han...
Och det är flera lager av skuld, för det är då, ja, dels skulden han har för att han inte lyckades hjälpa Kurt Gerstein att avslöja förintelsen och sen skulden för att ha skrivit brevet för sent som antagligen hade kunnat frikänna Kurt Gerstein.
Ja. Det ska sägas att Kurt Gerstein blev sen rehabiliterad, men långt senare. Alltså det finns liksom så att säga Västtyskland, dåvarande Västtyskland, bestämde långt efter hans död. Men det var väl på 60-talet, tror jag, att den här snubben är nu så officiellt oskyldig. Men Kurt Gersteins barn fick länge leva då i någon slags skammen att vi är barn till typ en nazistofficer. Så de växte ju upp i... Kurt Gerstens barn i den skuggan. Och när det gäller då min mammas relation till sin far, alltså i vilken utsträckning? Jag menar, om vi ska göra kvällstidningsrubriker här så att morfars skuld fördunklade hans liv och han blev en arg och ganska vidrig periodvis pappa. Den kvällstidningsrubriken vill jag inte riktigt skriva nu, så att säga. Vi vet ju inte, men det fördunklade hans liv. Det
jag begär inte heller att du skriver den. Nej, alltså, nej, verkligen, nej. Inte.
Och min roll i filmen då, för att som sagt, jag driver historien lite grann genom, eller jag hjälper mamma att driva historien. Och sen har jag menar, filmaren Carl Svensson har liksom så här bollat lite med mig, men det är ju Carls film, jag vill verkligen vara väldigt understryka att det är Carls film. Men det den gör är ju att den, alltså det filmen gör är att den tvingar oss på samma sätt som du tvingar, så när jag säger oss, det svenska samhället helt enkelt, att förhålla oss till dels kunde vi gjort mer, kunde vi agerat annorlunda, vad visste vi, den typen av frågor. Dels, vad det är för bäring på vår tid? För att varje samhälle producerar ju nya lögner och smutsiga bykar. Det är klart att det är så, va? Och i den mån vi inte kan diskutera nyktert och nyfiket och öppet varför vi sålde en massa kulager till Tyskland, vilket hjälpte dem att hålla krigsmaskineriet igång, eller varför det svenska diplomatiska maskineriet inte på något sätt var behjälpligt att föra ut kunskapen om förintelsen eller frågor i vår tid som är känsliga. Ett samhälle som inte kan diskutera de jobbiga frågorna kommer naturligtvis att bli sämre på att lösa sina problem och kommer bädda för nya låsningar i framtiden. Så därför är det här levande historia, såklart. Va? Det är verkligen
absolut
levande historia.
För första gången som din morfars vitt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När mål egentligen nämns internationellt, det är i rättegången mot Eichmann 1961. Det sägs ju också i alla fall en av versionerna av filmen En svensk tiger som jag har sett. Och då ställs ju frågan rätt ut till svenska UD, varför gick ni inte ut med det här då? Och deras svar var ju då, ja men det här var ju allmän kännedom.
Det här är så otroligt intressant.
Och det kan man ju tolka på flera sätt. Antingen som att svenska UD ljuger. Mm. Eller som att de faktiskt talar sanning. Att det var allmän kännedom. Det var bara det att man inte hade något ögonvittnesmål.
Alltså det här, verkligheten är ju så beskaffad för det mesta att den är liksom inte 100% svart eller vit, va. Och det här är för mig, jag intresserar mig för det här liksom, som barn. Den första frågan var, Vad visste man så här? Och jag har fortfarande inte fått svar på det. Och du försöker inte besvara det i din bok.
Jag nämner ju några saker.
Det fanns ju en kunskap hos regeringen och sånt. Men vad visste allmänheten i neutrala länder och i liksom alltså på allierad sidan? Va? Och där, du lämnade det lite öppet. Och den diskussionen utbröt ju när jag och Jo började skriva sin brobyggarserie. Där han säger att en vanlig svensk borgerlig person hade inte koll. Det fanns notiser i Eskilstuna-Kuriren och så om enstaka liksom massmordshändelser. Men det var nästan på notisnivå. Va? Så att om man var den så att säga, medborgaren i världen visste. Jag menar att det är historiker bråkar om det fortfarande. När man går till läggen, då, det är ju ganska sparsamt med information. Men även om informationen finns, i den mån den finns, så är det ju svårt att ta till sig att detta kulturfolk skulle begå massmord i skala som helt alltså okända historiska proportioner. Och för mig så påverkar det påverkar bilden hos mig av svenska regeringens politik på det sättet att det blir något mer förlåtlig om man inte visste så mycket. Men frågan är då, bidrog han till att aktivt tysta ner? Det var också så att
jag lämnar inte den frågan öppen.
Nej.
Utan det gjorde de. Ja. De bidrog svenska regeringen bidrog aktivt till nedtystning.
Ja, det,
man fick inte skriva negativt om Tyskland. Från 1933, året Hitler kom till makten. Då sossarna regerade i enväld.
Ja, och det tänker jag inte argumentera mot dig. För att det, så är det ju. Liksom, artiklar,
det är bara historia.
Tidningar drogs in och sådana saker. Det jag försökte säga var att möjligen med någon att jag så att säga.
Nej, alltså,
jag tror att det var svårt för världen att ta till sig, för det kom ju några andra vittnesmål. Sen så var det var Anthony Eden höll väl ett tal i december 1942, tror jag. Alltså nu blir det för lyssnarna lite jobbigt att hänga med årtal kanske, men där man presenterade för världen lite mer sammanhållet från en utrikesminister att det pågick liksom massmord i stor skala. Men det var utan detaljnivå på det hela. Det är små pusselbitar, men att få några större pusselbitar. Men jag tror att det är svårt att få ihop det stora pusslet. Det är inte bara aktiv nedtystning. Det är också en oförmåga att ta till sig, även om Hitler skriver i Mein Kampf och de talar hållit vad han tycker om judar. Alltså, det är ju helt logiskt att det judehat som nazisterna förde fram skulle leda till typ utrotning. Det är ju helt logiskt. De säger ju...
Alltså Iran hotar ju med det på Twitter varje vecka att utplåna Israel. Och ingen tar ju det på allvar. Så det är ju bara... Israelerna tar det ju på allvar. De måste ju.
Ja. Ja. Så att det är liksom, vi har en, så här, vi ska ta makten och sen ska vi liksom döda judar för de förstör vårt land och västerland, att de förstör kulturen och så här. De är ohyra. Men jag tror ändå att det är svårt att ta till sig. Men ja. Och det här har ju svenska...
Din mamma säger ju så här i filmen. Hon säger media reagerar inte och UD håller det ifrån sig. Det är den bild man får.
Ja.
Och slutcitat.
Morfar, jag ska bara säga om så att säga, till morfars stora heder så ställde han upp i, det var väl i Forison-rättegången som det var en historiker som menar att förintelsen typ inte har ägt rum, eller det är stora överdrifter, och så var det en rättegång mot honom i England.
Det är Forison du pratar om?
Ja.
Ja.
Och det var i alla fall en stor rättegång i ett stort europeiskt land där morfar åker dit och vittnar, och det här är alltså sent i hans liv när han är stort sett pensionär. Där han lägger fram, berättar om sitt möte med Gerstein. Och så. Mm. Så att morfar skrev inte det brevet som kunde så att säga rädda Gersteins liv. Han kände en skuld för att han, som han själv säger, inte bullrade mer. Han åker hem till UD, berättar om det här vittnesmålet. Så gör han egentligen inget mer de här åren som går till krigsslutet. Men han reparerar skadan på det sättet att han vittnar då i en stor rättegång mot en förintelseförnekare, och han håller kontakten med Kurt Gersteins änka. De träffas till och med privat sen. Så att han, ett sätt att betala av den här skulden är att han har en fin korrespondens med Kurt Gersteins änka och till och med träffar henne. Och den här, så att säga, viljan att från svensk sida, från min morfars sida, att jag borde gjort mer, den visas också i filmen, om vi ska koppla det till filmen svensk i, när döttrarna, alltså min mamma och Adelheid, som är dotter till Kurt Gerstein, att de träffas i slutet av filmen och pratar om, alltså de pratar ju mer mänskligt, vad fint att se, så våra pappor förenades på historiens maskineri, förde fram våra pappor till det här tåget och de möttes, och vi har båda burit med oss detta i våra liv, och så får de träffas, och känslan är ju försoning. Så.
Alltså jag tycker ju verkligen att det är en jättebra film, därför att det är ju, som filmen också konstaterar, det är ju en personlig uppgörelse och en personlig historia som del av en större historia, men det är ju den man fokuserar på, och det tycker jag tror är den viktiga egentligen, för våra individuella historier på något sätt, det är ju de som avgör hur vi förhåller oss till den större historien.
Ja, och jag tror också att den här dimensionen, historien skapas av människor. Mm. Det är ju faktiskt så att varje historisk händelse, det är ju beslut och det är beslut som fattas. Nu ska vi dra ut i krig, eller nu ska vi förbjuda att judar inte får sälja, för driva affärer eller vad som helst. Det är alltså mänskliga beslut. Det är alltså inte bara anonyma krafter, utan det är också mänskliga beslut. Och när vi då tittar på den här, som man kan säga, fotnoten i förintelsehistorien, vi ser alltså att min morfar, om han hade agerat på ett, så att säga, perfekt sätt, då hade världen troligen vetat lite mer om förintelsen när den pågick. Och det hade troligen ändrat historiens förlopp på något sätt.
Alltså, vad menar du med, för han gjorde ju det han skulle göra som diplomat i svensk tjänst.
Jo, han gjorde ju som chefen sa ungefär, skriv ingen rapport hem till UD, vänta med att berätta det här tills du nästa gång är i Sverige. Där tappade man ju ett antal månader. Sen gjorde han en muntlig dragning för någon hög UD-tjänsteman, och sen gjorde han ingen mer, va?
Nej, men du ska veta att 1942 så blev också den svenska ärkebiskopen Erling Eidem medveten om förintelsen, och han valde också att inte säga någonting. Och han hade ju verkligen en position som chef för hela svenska kyrkan i en tid när svenska kyrkan fortfarande verkligen hade makt i Sverige. Han hade kunnat säga något, men han valde att inte göra det.
Men jag tror, det här är, man går kanske nästan in i hjärtat på filmens hjärta. Filmens bultande hjärta är väl kanske då för mig just att, alltså, tala sanning. Om du vet något viktigt, berätta det. Morfar gör det, men inte med den kraft han själv tycker att han borde gjort. Jag borde bullrat mer, säger han. Och nu tar du upp den svenska liksom, kyrkans representanter och så vidare. Schweizarna blev ju också approcherade som neutral stat och så vidare. Och så vidare. Och om vi ska lära oss någonting av den här filmen, så är det att när du håller inne med sanningen, eller inte säger ditt hjärtas mening, eller inte vittnar om någonting som man borde, alltså visselblåsar grejen kanske, och talar från ett samvete. När vi inte gör det, så dels kan historiens dom bli hård. Det kan förstöra din själ. Du kan så att säga få leva med det här bekväma beslutet, eller latheten, mycket, mycket längre än du tror. Och det här går ju så hårt in i vår tid. Vad är det jag inte snackar om som jag borde snacka om? När stöttar jag inte den här personen som nu kastas ut i kylan och som behöver stöttning? Och när vi människor är flockdjur. Flocken är en underbar kraft ibland. Vi kan bygga pyramider och vi kan liksom, och flyga till månen och forska fram vaccin och grejer. Men flocken kan också vara en best som äter upp den enskilda människan. Och blir ju ofta då hjälpt av den som tyst. Det är tyst. Man är rädd. Man är tyst. Och jag, i presentationen av mig själv till det här snacket, när du bad mig berätta mer, så var jag liksom inne på det här att jag så att säga dras till att säga jobbiga saker. Men jag märker hur jag blir fegare och fegare. Va?
Jo, men å andra sidan så du börjar med att säga att det här är den du är. Mm. Och det är ju också uppenbarligen vad du tycker att filmen handlar om. Mm. Och det håller jag nog med om. Eftersom jag har sett den 2 gånger. Så hur har det här påverkat ditt liv? Alltså Hur förhåller du dig till skuld? För filmen handlar väldigt mycket om din mors känsla av skuld.
Alltså, hon försöker förstå sin... Hon hade ingen bra relation med sin far, alltså min morfar. Det var en stökig relation. Och han var kolerisk, och när hon var barn så tyckte hon att han var en inte särskilt skön pappa. Och de fick aldrig en riktigt harmonisk relation. När hon sen blev vuxen och bildade eget liv. Träffades ju på gemensamma landstället, och det var mycket normal liksom borgerlig trevlighet, men det fanns mellan dem misstroende och sådana saker. Så det har ju påverkat henne att han var den här tillknäppte tjänstemannen som var liksom disharmonisk och så, va? Och han var kanske inte världens mest lyckade diplomat heller. Han blev inte ambassadör. Man ska ju kröna sin diplomatiska bana med ambassadör.
Då måste du göra bort dig rejält på hemmaplan först, och det gjorde han ju inte.
Nej. Ja. Men jag har naturligtvis ingen skuld, utan för mig har det här varit, alltså man kan säga det första gången som jag kom i närkontakt känslomässigt, ska jag säga, med förintelsen. Det var den här serien Holocaust med Meryl Streep och James Woods bland annat. Det var en TV-serie som kom 1978 ungefär.
Jag har inte sett den, men ja.
Och den blev och du är född ungefär 1978.
Exakt, tror jag. Faktiskt. Ja.
Och den blev jätteuppmärksamma. Här en stor, enorm publik i många led i USA. Och alltså otroliga skådespelare. Och den verkligen gick igenom så här, hur man börjar med att liksom slå sönder judiska affärer och prova. Och sen kom vi till förintelseläger och sådana saker. Och det märkliga är att det är ju liksom... Sen har det gjorts otroligt många förintelseskildringar. Till exempel Schindler's List, för att säga en sån här. Men det var den här decennien efter andra världskriget. Så pratar man inte så mycket om det här.
Man ville se framåt.
Ja, men det, ja, precis. Det var det som man hade ett sår. Mänskligheten hade sår som man inte vågar peta på riktigt. Sådär, va? Och även länder som rimligtvis inte hade någon speciell skuld. Jag menar, USA hade liksom ingen jätteskuld där. Men vi gjorde inte en massa historier om det här.
Ja, de kunde ju bombat förintelselägren när de fick
reda
på dem.
Ja, ja.
Det gjorde de ju inte.
Nej. Jag frågar dig då. Alltså, tror du, Aron, är det din allmänna bild liksom, att man vill, en vissa skulle säga att krigsinsatsen ska inriktas på att besegra liksom, nazistisk, vi ska inte så att säga göra för många saker samtidigt, eller är det så att man skiter i judarna liksom? Är det så att man på något sätt, det är bara judar, alltså, det är inte några av oss, alltså, finns det någon, vad är det som gör att man inte griper in under historiens värsta massmord utifrån din bild av att man visste ganska väl vad som
pågår? Jag tror att det har att göra med att man såg judar som någonting annat. Framförallt så tror jag att man såg judar som pengar. Och det var ju det tyskarna ville ha. Pengar. De rånmördade ju sina judar och alla andra länders judar som de kom åt. Så jag tror att det hade väldigt mycket med det att göra. Och en hel del magiskt tänkande då om judar. Det vill säga att om du tror att det är pengar, vad är det för fel på Tysklands judar, eftersom Tyskland förlorade ju första världskriget medan England och Frankrike gick ju segrande ur. Deras judar, de verkar bra judar, man fattar ju att de kanske inte vill döda sina judar. Det verkar ju vara, de verkar man ju kunna polera och så kommer det ut guld liksom. Jag är lite raljant, men jag tror att det spelar nog in.
Du har ju sagt en legendarisk sak, jag vet inte om det är din originalgrej, men du har sagt ungefär någonting sånt här, att rasism är att se ner på folk som man tycker är under en. Ja. Antisemitism, det är att
frukta sådana som man tror står över en.
Ja, just det. Så att, och det där är ju, en av mina döttrar frågade mig nyligen på en promenad på landet, så här, varför har folk varit så arga på judarna genom åren? Liksom, det är ofta judar som åker. Hon är liksom...
Och du bara, Jeffrey Epstein, that's why.
Ja, jag sa ju inte så här, de kontrollerar bankerna och filmen, så att vi ska ta ner judisk makt. Det sa jag inte.
Ah, she'll find out soon enough.
Nej, men jag svarar ungefär så här, att det är nog så att en delförklaring är nog att i många samhällen har judar varit bra på att, hålla ihop som grupp och ofta lyckats bra. Och nu talar jag inte bara liksom om senaste, jag menar, säg 50 eller 100 år eller vad som helst, men alltså i hela historien om den judiska diasporan. Mm. Bland annat har man lyckats bra för att vissa yrken ansågs för smutsiga för kristna att ha, som att hålla på med pengar och sådana saker. Mm. Och judar får inte vara soldater och inte äga jord. Vad ska de göra? Ja, okej, någon ska ju sköta pengar.
Mm. Och ger man bort alla pengar, ja, då kan man inte bli...
Och vem är den läskiga åkeraren? Om du nu lånar av någon och inte tar tillbaka, då kanske en jude du har lånat ut till. Mm. Och så vill han ha tillbaka pengarna. Okej, då det är ett skäl arg på judar. Ett annat skäl, ett dumt skäl att vara på judar. Ett annat dumt skäl att vara på judar, det är att nu har pesten kommit till någonting sådär. Vi ska hitta någon grupp som är tydligt urskiljbar. Mm. För att vi ska inte skylla på oss själva, vi makthavare, för att vi har dåliga brunnar eller något sådär. Men titta, den där gruppen, den är lagom stor för att väcka hat mot. Så att judarnas tydliga identitet och framgång väcker då resentiment. Och resentiment, det betyder ungefär så här, någon slags avundsjuka kommer ned med en idé om, hade inte den här gruppen, att det hade gått bra för dem, hade gått bättre för mig. Och det är en kollektiv avundsjuka. Och så det var mitt svar på min dotter, att judar har hållit ihop som grupp, lyckats bra och därmed väckt en massa avundsjuka hos människor. Och det är...
Ja, jag vet inte hur jag skulle förklara det för ett barn. Så, not bad.
Det är liksom för att annars, när man talar om rasism, så här, typ, allmänt, nu det talas om rasism hela tiden, då är det ofta att man talar om grupper som det går sämre för. Socioekonomiskt utsatta grupper kallar man det. Eller Black Lives Matter handlar naturligtvis väldigt mycket om att man identifierar alltså, vissa liksom, så att säga, indikatorer på ett sämre liv. Om det är sämre, man bor tätare eller har sämre utbildningsresultat eller lever inte lika länge. Det är kopplat då till etnicitet och det går sämre för den gruppen. Och då måste vi alltså höja den gruppen på olika sätt. Men med judarna är det ofta gått bättre, va? Och sen så är det någonting
i alla fall de som syns.
Och så tror jag att det väcker någonting, kanske. De har ju inget land. Nu har judarna ett land, men under historien hade judarna inget land. Kan vi lita på folk som inte är bundna till jorden? Va? Mm. Ja, de här, de kan ju bara dra. Skulle de försvara det här territoriet? Eller om de svär trohet till vår kung, det kanske de bara säger som hyckleri. De är lite opolitliga. Så här. Mm. They set up shop elsewhere och skiter i oss liksom.
Yep.
Så där har vi en till, va? Men
så var det ju, ja. Och det är ju en av de vanligare.
Men det här är ju fruktansvärt, jag sitter nästan och skakar nu. Alltså, jag har inte riktigt gått in stenhårt i tanken att jag har ändå varit lite sån här lin. Man visste inte så mycket och det är så svårt att föra krig. Länge är man rädd att förlora, så att man orkar inte riktigt med att ta in även den aspekten. Oj, de håller på att massmörda judar. Men världen skiter i judarna. Alltså,
jo, men världen har skett alldeles nyss i yazidierna också.
Ja.
Så jag menar, det är inte som att judar är det enda folk som har råkat ut för folkmord. Jag tror att de flesta folk som råkar ut för det har vi nog inte hört talas om, för det var så framgångsrikt. Mm.
Och där har ju judarna lyckats, kan man säga.
Ja, satt
förintelsen på kartan ordentligt, åtminstone från... Ja, på min mentala karta då från tv-serien Holocaust.
Alltså rent juridiskt så är ju termen genocide, det är ju efter förintelsen. Ja, innan dess så fanns inte folkmord som begrepp, utan det var bara business as usual, I suppose. Fast du vet, tyskar, de ska alltid göra saker större, bättre och mer effektiva.
Den här, om man ska göra en koppling till nuet, den svenska neutralitetspolitiken och så att säga undvikande av ett borttagande av obehagliga sanningar, och antingen via manipulation på svenska UD eller att man liksom drar in tidningar när Torgny Segerstedt skriver i Göteborgs.
Nej, men jag är mest nyfiken på hur fan ni fick SVT att visa er film.
Ja,
oj.
Det var, nej,
oj.
Men det var,
vad hände
det,
där?
Det finns ingen fantastisk så, du ska fråga, det var bökigt. Det var bökigt för Carl att få den visad. Den visades i nedklippt versionen, 58 minuter och 30 sekunder version.
Och det vill jag också fråga om, för jag har sett den två gånger. Jag såg den precis när den kom på SVT. Mm. Och så såg jag om den nu. Mm. Och jag är inte säker på att jag har sett samma version. För nu kändes det som att det var mer om de yttre omständigheterna och mindre om den personliga historien. Stämmer det? Alltså jag såg den första gången, ja. Då var det liksom som att man hade klämt in den yttre historien. Jag förstod att det hade funnits en längre film där. Mm. Men jag tänkte att bara de fem minuterna... För det första så är det en personlig historia, och det är den man ska fokusera på, tycker jag då. Men att överhuvudtaget få in de fem minuterna om att Sverige samarbetade med Nazityskland på SVT, det såg jag som en bedrift i sig.
Ja, så Sveriges samarbete, du var på SVT.
Att ni fick in de fem minuterna i filmen när den sändes på SVT första gången jag såg den, såg jag som en bedrift i sig. Nu när jag såg om den idag, precis innan du kom,
en timmes eller en och en halv timmes versionen?
Båda gångerna är en timmes. Ja. Men, och det är det som gör mig så förvirrad, för nu kändes det, eller jag upplevde det som att det var mer av det där yttre och lite mindre av det personliga.
Jag har ju sett filmen i rough cut och sen sett en och en halv timmes version som gick på dokumentärbiografen. Har den liksom visats på, finns det någon dokumentärbiograf här i Stockholm som heter Capitol, tror jag. Sådär. Så den har visats liksom här runt. Den har visats utomlands också på liksom, olika festivaler och sådär. Va? Och sen så en timmes versionen som är den som visas i SVT. Så jag har lite svårt att hålla isär. Men att SVT vill ha en nedklipp, det köper jag såklart. Jag menar,
de har en slott på en timme.
Ja, det finns nog rimligt. Men att det var så pass svårt att få SVT att tända till på visaren, tycker jag var konstigt. Som inblandad, som liksom medverkande och som lite bollplank till filmaren Carl Svensson, så är jag ju partisk. Men historien är lite för bra för att, så att säga, först viftas bort. Ungefär som att vi vet redan allting som finns att veta om.
Ja, det får jag höra ofta.
Ja. Mm. Och vilket är helt bisarrt, för att alltså, för många, bara det här mötet mellan den svenska diplomaten Göran von Otter, min morfar, och SS-officeren Kurt Gerstein, och det första detaljerade vittnesmålet i stort sett ever om förintelsen inifrån, från en man som har SS-bindel på armen, är ju superhett och ingen känner till det. Så filmen görs, det är inte så att historien inte fanns. Den har inte varit berättad på tillgängligt sätt för en svensk publik. Va?
Varför tror du det är så då? Varför dröjde det tills nu? För din mamma har ju burit på den här berättelsen hela livet. Carl Svensson måste ju ha sina egna bevekelsegrunder för att vilja berätta just den här historien.
Ja, Carl, som jag har blivit en personlig vän, han gick ju igång på att...
Och jag har ju googlat lite på Carl, he seems like a goddamn commie to me.
Ja, Carl är definitivt han är en vänstersnubbe, eller åtminstone tills han, jag försöker hjärntvätta honom till att go right, så att säga. Mm. Men Carl, hej på dig Carl om du lyssnar på det här, men han är definitivt inte typisk svensk vänster, för att, västerländsk vänster. För Carl älskar åsikter, även sådana han inte håller med om.
Oj.
Alltså, så han är en mycket konstig vänsterperson.
Ja.
Han gillar åsiktsfrihet.
Och har inte lång tid kvar i
vänstern. det är skumt med honom.
Vi får hoppas det här samtalet som gör honom till personen att berätta.
när folk inte håller med om någonting. Ja, berätta mer, varför tycker du så? Aha, och sen, han kan också ändra sig. Alltså, han är en härlig person. Men han gick igång på, när han insåg att han skulle kunna sammanföra döttrarna. Alltså min mamma och Kurt Gersteins dotter. Så sen, han kände inte till den här historien. Han gick också naturligtvis igång på det här vad visste man om förintelsen, och kopplat till det här personliga ödet med morfar och Gerstein. Så det är en bra historia. Alltså, det är en bra historia. Men han menar ju, Carl, nu gör jag med talsperson för honom, eftersom han inte sitter i rummet just nu, att vi tjänade en massa pengar på, vi har pengar inte minst, på vårt uppförande under andra världskriget, genom till exempel att tillåta permittenttrafiken, genom att göra eftergifter till tyskarna, så kunde vi sälja en massa saker, inte minst då kullager och järnmalm. och att vi hade en ganska snäv intressepolitik som utifrån det fruktansvärda som hände kan te sig fegt, fruktansvärt fegt.
Också egoistiskt, pragmatiskt.
Skamligt, ja. Och jag har väl...
Realpolitiskt korrekt.
Absolut. Och jag har väl...
Jag har inga problem egentligen med det. Det har jag insett i mitt arbete med det här. Men det är väl lögnerna efteråt som är...
Ja.
Alltså, ja.
Jo, det blir ju lite exakt. Att säga, hur skulle jag... Om jag satt i samhällsregeringen, eller om jag var Pervin Hansson, liksom var statsminister som Pervin Hansson, eller liksom någon hög... Hur skulle jag... Alltså, det kan vi inte veta naturligtvis. Och där blir ju... om de som välter statyer nu och säger att det är Churchill hade fel uppfattning om svarta eller indier. Och okej, men killen räddade oss från liksom nazistiskt världsherravälde. Alltså vi är så sträng, man ska inte vara för jävla sträng emot de som gick för oss här på jorden. Och jag tänker inte vara allt för mycket sträng, allt för sträng mot den svenska regeringen. Men jag är påverkad av min involvering i det här filmprojektet har gjort att jag läst mer om, jag läst på mer. Och jag har en mer kritisk hållning nu till den svenska. Jag gick omkring lite slapptänkte. Vi hade tur som inte blev anfallna. Alla andra som drogs in blev anfallna. Det var inte att de modigt ställde sig mot Hitler.
Nej.
De flesta. Utan de blev anfallna. Och vi slapp det. Ja, och sen så får man bjussa lite. Ja, lite permittent trafik. Men snyggt att hålla oss utanför. Men jag är nog... Det berör mig mer. Det som kan uppfattas som ett moraliskt svek. Va? Och dessutom som du reder ut i din bok. Det här är en svensk tiger som man inte vågar prata om riktigt då. Och det ironiska är att här har vi en judisk författare som har ett eget förlag som heter Samizdat, som ju betyder underground, eller
förbjuden
litteratur till och med. Ja. Och så det är inte så vanligt att snuten beslagtar böcker i Sverige. Och så förlaget heter Samizdat, och du är jude, så man påminns liksom både om alltså totalitära Sovjet, om man påminns om totalitära nazism och sådär, va? Att detta händer nu. Alltså det går nästan inte. Det är för bra för att vara sant som en karikatyr på hur knasigt det är i Sverige nu med yttrandefriheten och åsiktsbildning och sådana saker. Och det finns, nu ska jag inte vara din försvarsadvokat så, jag kan för lite om lagstiftningen så, men jag vet att det finns ju i upphovsrättslig lagstiftning enorm höjd för satir. Och om man inte ser det satiriska i den här omslagsbilden som jag tror att jag vågar beskriva i alla fall, att det är den här klassiska svenska tigern utifrån den kampanj som lanserades 1941, en svensk tiger, det vill säga att vi ska inte röja hemligheter till om vi blir typ skvallrat för nu kommer främmande soldater. Och så höjer den här svenska tigern den ena tassen då som med nazibindel på. Om inte det är ett satiriskt visuellt statement, så vet jag inte vad ett satiriskt visuellt statement är för något.
Särskilt som den blinkar och smilar lite mer än ursprungskrigen också.
Ja, alltså ja.
Men jag har väl skickat en bok till dig?
Ja, precis.
Men du har inte fått den, antar jag. För det kan vara olagligt att ha ett ex. Så jag vet inte, vem vet. I alla fall, försvara det med ditt liv om du
jag
har.
Jag kan ha sprungit på något ex hos någon kompis.
Men så det jobbiga var bara att få SVT att sända den. Men det var inte så att de bråkade om innehåll på något sätt.
Nej, den nedklippta versionen, den är bara en... Jag tyckte att den så att säga stämde mycket väl med en och en halvtimme versionen. 58 minuters versionen stämde. Så det var inte så att de sa att det fanns någon politisk känslighet. Det är inget som jag känner till i alla fall. Och det är svårt att tänka mig. För att det var att man skulle kutta bort sekunder och minuter för att få en för passa slotten så att säga.
Ändå...
Du ser skeptisk.
Nej, absolut inte. Jag är faktiskt uppriktigt glad för att ni har gjort den. Och jag är glad för att den visas på SVT. För övrigt anser jag att public service borde läggas ner. Men nu har den gått.
De är 8 miljarder i årliga inkomster till. Som du och jag, alltså under hot av mer eller mindre pistol. Ja, men betalar vi inte skatten så kan vi hamna i fängelse i alla fall.
Ja.
Men de 8 miljarderna så klart att de ibland gör bra sak eller gör bra inköp.
Det får vi ju hoppas.
Får man ju ge dem att, att ibland köper de in bra. Eller
på ren statistik eller att de råkar boka något på fyllan. Eller, ja. Jag förstår. Så då tror jag faktiskt att vi har avhandlat nästan allt. Om det inte är så att du har något att tillägga.
Nej, alltså finns den kvar på SVT Play kanske filmen?
Nej, det gör den.
Den gör det. Titta på den och inte minst, och du har ju sett den flera gånger, men ni som lyssnar, alltså det är en bra story, den väcker otroligt intressanta frågor som jag hoppas att ni som har lyssnat på här men tycker. Men sen så min mamma är så gullig.
Hon är jättegullig.
Man får följa henne och hundarna och sådär. Som, det är bara en hund som lever fortfarande.
Men jag tycker även så det lilla man får se av din morfar verkar ja. Som att han är faktiskt... Ja. Jag såg inte honom som min dåliga far.
Nej, men jag tror att jag frågar hon. Jag tror jag frågar mamma i filmen. Tycker du mer om din pappa, morfar då för mig, nu när du har liksom gått i närkamp med hans trauma? Så. Mm. Och svaret är nog ja. Hon har en större förståelse för att hans liv kommer att gestalta sig som han gjorde. Så det är därför jag vill då som liksom avslutning här säga att filmen har, den har så här, tidlösa mänskliga kvaliteter. Som, alltså far, dotter och försoning och sånt där tjafs som inte du brukar hålla på med här i podden.
Jo, men som nej, jag det brukar vet, jag inte.
Eftersom jag ser i dina vemodiga hundögon att det har en plats i ditt liv också.
Ja, alltså jag tycker att det verkligen, även om jag inte producerar den typen av material, så tycker jag att det kan vara ännu viktigare än den typ av material jag faktiskt producerar.
Och där är vaspan jag låser på. I samhällskroppen så att säga. Vi har ju alla våra uppgifter. Så i ett fotbollslag, vänsterbacken, högeryttern, och gör olika jobb. Och där är också läskigt med den här svenska. Alltså, vi är så bra på att forma konsensus så att vi glömmer bort att det behövs sånt där på sidan också. Som har en annan roll. Alltså du och Alexander Bard, när ni träffas, ni brukar prata om trickstern. Och så där, det som liksom krånglar till då, busar och säger att kejsaren är naken och gör konstiga saker och använder ett hårt språk eller hårda skämt och sådana saker. Den rollen behövs också. Och den här svenska trycka ihop alla på mitten-grejen som då kan man säga fanns så tydligt under andra världskriget med samlingsregeringen. Av begripliga skäl att vi så att säga samlade oss.
Men krig är alltid extraordinära omständigheter.
Men det där man ska vara livrädd för när vi grötar ihop oss på mitten för mycket. För då kan vi vara otroligt säkra på att viktiga perspektiv försvinner. Och det är dessutom så att, för att säga något självklart, vi blir ju sämre att försvara och förklara våra beslut och värderingar om kritiken inte når oss riktigt. Va?
Ja.
Vilket det nu troligen inte gör på ett 8 miljarder skattemedel stoppat public service där de sitter väldigt livslångt anställningstrygga. Så att det är väldigt svårt att tro att all relevant kritik kommer fram. Men det är föremål för en annan podd.
Antar jag. Det är väl det. Jag vill i alla fall tacka så jättemycket för att du kom hit, Erik Hörstadius. Och jag hoppas att du kommer igen.
Ja, det hoppas jag också. Det var kul att vara här, Aron.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med det här avsnittets gäst, Erik Hörstadius. Länkar till Erik kan du hitta på hemsidan aronflam.com och länk till posten om det här avsnittet finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik. Du är en kapitalistisk hjälte och varje krona är en kapitalistisk handling. Om du inte stödjer Dekonstruktiv kritik kan och bör du göra det på patreon.com/aronflam i ett ord. Patreon.com/aronflam i ett ord. PayPal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. 0768 943737. Om du har svårt att bestämma dig för vilket av sätten som passar dig bäst, rekommenderar jag att du prövar alla sätten och sedan bestämmer dig för det som passar just dig. Alla sätt att donera på finner du i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Där hittar du också länk till hemsidan aronflam.com där du under fliken merchandise finner de numera ikoniska t-shirtarna med texten Krossa socialismen och Your feelings are hurting my thoughts som också är denna podcasts motto. Nya t-shirts är dessutom på gång och kommer att avslöjas snart. På hemsidan hittar du också 2020s mest omtalade bok. Det här är en svensk tiger. Fjärde upplagan är nu slutsåld. Finito della more. Därför kommer det också att släppas en femte upplaga med censurerat omslag. Denna upplaga trycks i endast 1500 exemplar. Så vill du vara en av dem som äger ett exemplar av det här är en svensk censur, som fjärde och femte upplagan heter på grund av den svenska rättvisan, är det bara att gå in på aronflam.com och beställa. Där hittar du också ljudboken som är inläst ur andra upplagan och e-boken som är den osensurerade tredje upplagan vars pappersexemplar nu innehas av polisen. Hela 2200 exemplar, för de älskar att läsa, våra svenska poliser. Vad som händer med den återstår att se, men tills dess, jag heter Aron Flam och till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.